Det är ju Jesus allting handlar om i den kristna tron. Det är ju bara det. Det är inte vi människor. I den här världen så är det mycket fokus på människor. Oerhört mycket fokus på hur duktiga människor är och vad de kan och vad de inte kan och hur de ser ut och vem som har störst hus och ja, allt detta. Högst utbildning och allt. Men Jesus säger, kom till mig. Och han säger att vi ska få vara som barn. Att vi får komma till honom som små barn. Jag är så tacksam till Jesus. Jag vet, jag växte upp, en del har väl hört min berättelse, men jag växte upp i ett kristet hem. Men i tidiga tonåren så kom jag bort ifrån Herren och var ute och rumlade runt ordentligt. Och mina föräldrar gjorde jag mycket illa. Jag sårade dem mycket. Pappa var församlingsföreståndare och hade en församling i Småland, i Värnamo. Och jag kan säga att jag förstod ju inte då vad jag gjorde emot dem. Alltså, jag levde ju ett liv. Så att de måste ju ha varit väldigt oroliga. Jag kom ut i ganska mycket dumheter faktiskt. Och hamnade i fel gäng, om man säger så. Sen gick det några år. Jag flyttade till Linköping och träffade min nuvarande man. Vi fick två barn. Och så kom vi till den stunden när min pappa, som hade varit sjuk ganska länge i Parkinsons sjukdom, fick flytta hem till Herren. Och jag var ju inte med på vägen då. Men jag kan säga det att jag gjorde ju upplevelser då med Jesus. Då jag förstod att Gud kallade mig att bli hans. Och det var en sång som kom till mig när jag kom ner och såg pappa låg där. När de hade gjort i ordning honom på sjukhuset. Det var en sång som kom till mig. Som pappa sjöng nästan varje dag och spelade dragspel. Och det var en sång som hette Mitt hjärtas sång. Och det handlade om att när den dagen kommer. När vi får lämna livet. Då lämnar vi denna kroppen. Alltså vi lämnar jorden. Men vi går vidare. Alltså det här med döden. Det vi kallar död. Det är egentligen ingen död. Det är en övergång till en annan tillvaro. Och då står det i den sången någonting. Och jag kan inte precis citera den. Kanske du kan den, Birgit. Men när falken är glad och ny. När anden svingar sig mot skyn. Som falken svingar sig mot skyn. Ja, någonting i sista versen där. Och det, när jag fick se pappa så tänkte jag, han har svingat sig mot skyn. Och faktum var att när jag åkte ner i bilen med mina två små barn i baksätet, Peter, min man, var på tjänsteresa, så känner jag när jag sitter i bilen doften av pappa. Och det var så levande för mig så att jag vände mig om och tittade i bilen. Alltså, tänkte, va? Och titta, där har du den sången. Och då känner jag doften av pappa. Och då tänker jag så här. Jag undrar. Det slog mig. Fick pappa flytta nu? Så tittar jag på klockan. Och när jag kom ner till min svägerska. Då säger hon det. Britt-Marie, du hann inte. Men klockan si och så här på morgonen. Så fick Ivar sluta. Det var precis exakt den stunden. Och jag är säker på att jag fick en hälsning. På något sätt. Från himmelen. Och jag vet att det var pappa. För det var hans doft. För jag hade varit där nere några dagar tidigare. Och det var en speciell doft. Ja. Du arma värld. Med all din strid och ävlan. Erbjuder här en mörk och dyster syn. Men människoanden. Liknar unga falken. Som glad och fri sig svingar emot skyn. Så var det. Den här sången sjöng jag nästan varje dag, min pappa, på vägen hem. Han hade fokus på himmelen. Och det som skedde sen, det var att jag vaknade en söndag morgon. Jag hade suttit med, jag hade tagit fram min bibel som jag inte hade läst på många år. Jag har fått en ny bibel av min bror. Jag hade inte läst bibeln på över 20 års tid. Och så sa jag till Gud, om du nu, om det är sant allt det jag har lärt mig och allt det jag tror på egentligen i mitt hjärta, så tala till mig. Och så slog jag upp ett ställe där det står, där Paulus säger i Thessalonikerbrevet att bröder, jag vet, eller jag vill att ni ska veta hur det går för dem som avlider i tron på Jesus, så att ni inte behöver sörja som de andra. Och då fattade jag, det här är Gud. Gud talar till mig. Så vaknade jag en söndag morgon och då bara visste jag, det här är min dag. Gud kallade mig. Han drog in linan. Det var dags. Det var bara dags. Jag kunde inte stå emot. Och jag kände en sån enorm kärlek ifrån Herren som flödade genom mitt liv. Så jag gick ut till Peter och sa, idag måste jag gå till en kyrka eller någonting. Idag måste jag bli frälst. Och han bara tittade på mig. Jaha, sa han då, för han visste ju knappt vad jag pratade om. Han hade ingen aning om vad det var för något. Men i alla fall så gick jag till ett väckelsemöte i den här stan, i en kyrka. Och där blev jag, vad Bibeln säger, född på nytt. Och det är verkligen det man blir. För allt som har legat i mörker inom en, det blir ju ljus den dagen när Gud flyttar över sin egen ande i oss. Och vi får liv. Och när jag kom ut ifrån kyrkan så bara, nej men tänkte jag, är det så här världen ser ut? Alltså jag såg hur underbart vackert allting var. Träden var grönare än gröna och himlen var blåare än blå. Och jag tittade på människor och jag fick sån kärlek till människor så jag började nästan gråta. Och då förstod jag att det är ju inte jag, det är ju inte Bitte Westberg, utan det är ju Jesus som har flyttat in i mig. Och från den stunden, vet ni vad han gjorde? Jag har ju suttit som liten flicka på första bänk och lyssnat på pappa och varit med pappa ut och sjungit och spelat som liten flicka då. Hört på alla hans predikningar, varit med i en massa möten. Och då helt plötsligt, jag som inte hade läst Bibeln, då började jag höra på natten hur Gud började tala sitt ord till mig. Bibelvers efter bibelvers, och jag låg och lyssnade. Och jag var så förundrad. För jag kunde inte Bibeln på det sättet. Så det var ingenting som jag själv hittade på. Utan han talade ordet till mig. Och sen gick jag där hemma och städade. Och så kom den ena gamla sången efter den andra med text. Som jag hade hört som liten flicka. Och de där texterna i sångerna, de talade till mig. Och sen efter en tid så förstod jag att det var ju Gud som sände sin helige ande, som Bibeln talar om, för att påminna mig om allt det som jag en gång hade hört som litet barn. Söndagsskola, man har suttit i möte. Och därför är det så viktigt att barnen får höra om Jesus också, för man har med sig det i livet. Men det fanns så småningom ändå saker som jag inte hade blivit fri ifrån. Och jag bad till Gud, det finns saker i mitt förflutna som plågar mig, som jag har lite ångest inför. Saker som jag kände jag måste bli fri ifrån. Så jag satt i min soffa med mitt kollegieblock och med Bibeln, och jag läste och jag skrev det jag tyckte Gud talade till mig. Och så fick jag uppleva hur Herren befriade mig. På det ena området efter det andra. Men det fanns någonting i mitt liv som plågade mig mer än något annat. Och jag tänker inte berätta vad det var. Men det var en synd i mitt liv som jag hade. Som jag inte hade gjort upp med. Som jag inte var klar med. Och när jag satt med Bibeln då, så kom jag till ett ställe i Saltaren, i psalm 32. Ja, först i psalm 31, där det står så här. Psalm 31 och 23, det är en vers där. Och det är egentligen David, kung David, som var kallad av Gud att bli kung, den största kungen i Israels historia. Han hade synd i sitt liv och han kom inför Gud. Då står det i psalm 31 och 23. Jag sa i min ångest, jag är bortdriven från dina ögon. Alltså du ser mig inte längre, Gud. Men du hörde mina böners ljud när jag ropade till dig. Och så står det i psalm 32. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg, säger David, förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Och så kommer det underbara. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Alltså när han bekände med sin mun, då förlät Gud honom syndaskulden. Och vad hände då? Vi talar om, idag pratar man mycket om hur man ska få frid i sin själ och få ro i sin själ. Och i nästan varje tidning du slår upp och vad du läser, så står det att du kan gå på yoga och få frid i din själ. Du kan gå liksom på det ena och på det andra, new age, va? Att du kan liksom få frid och ro om du ska bli lugn och du ska hitta dig själv inombords. Du, vad du hittar inombords, det är ingenting att ha. För i människan finns det inget gott, säger Bibeln. Utan det du behöver göra, det är att lyfta blicken och bekänna din synd inför Herren. För det är då du får frid i ditt hjärta. Och frid i sitt hjärta, det kan man icke få på något annat sätt än när vi får frid med Fadern i himmelen. Det är det som är friden. Och så säger Jesus, det finns ingen annan som kan ge frälsning. Det finns ingen annan som kan hjälpa. Det finns bara en, och det är Jesus. Och när vi åkallar Jesu namn, då hör han och då vill han hjälpa. Frid, det är att få frid med Gud. Att ha det rätt ställt med din skapare, Fadern av evighet. Det är att få lugn och ro och frid. Och det är mycket som vill föra oss bort idag, som vill att vi ska inte liksom se detta och förstå detta. Då fick jag underbar, underbar frid. Och en gammal sång, jag kan inte den heller, men den kan kanske du, Birgit, den här. Då förlät du mig, då förlät du mig, då förlät du mig min synds missgärning, min synds missgärning. Det var det jag upplevde. Och har man inte upplevt det, då kan man inte säga vare sig det ena eller det andra. Men när man har upplevt frid i sitt hjärta, att jag har fått frid med himmelens Gud, med Jesus Kristus som är världens frälsare. Alltså när jag blev född på nytt blev allting nytt i mitt liv. Det är underbart. Är det här vattnet till mig eller? Ja. Men det jag inte hade räknat med, det var att det finns en fiende som inte ville jag skulle ha frid med Gud. Absolut inte. Så vad gjorde han? Jo, han kom med stormsteg in i mitt hus och försökte slå sönder allt det jag hade upplevt med Gud. Bara plocka bort det. Och ny som jag var i tron så gick jag ju på en hel del vad han sa. Och därför så upplevde jag en kamp under 6 års tid innan jag lyckades ta mig tillbaka till Jesus. Då jag på nytt överlät hela mitt liv till Gud. Och som en bekräftelse på det, Gud är så god. Han är så kärleksfull. Som en bekräftelse på det så satt jag återigen en dag i soffan med Herre. Och hade suttit och bett och pratat med Gud i min barnsliga enkla tro. Frågat honom och så talat med honom. Och så ska jag precis resa mig ur soffan och gå ut och göra någonting, vad det nu var. Då hör jag en röst. Och jag blev lite skakig, det måste jag säga. Men jag hörde en röst och jag vet inte än om det var med dem eller om det var här inne. Jag tror att det var invärtes. Men den var så stark, rösten. Och jag hörde en röst som sa de här orden: dig har jag utvalt och inte förkastat. Jag bara sjönk ner i förkrosselse. Jag bara började gråta. Jag tänkte, Gud, du är ju underbar. För ni vet ju att fienden, han kan plåga oss. Han kommer med de där gamla sakerna. Fast Herren har sagt att när vi har bekänt vår synd och kommit till honom och vi har fått förlåtelse, då är allt borta. Han kastade bakom sig glömskans hav och han minns det inte mer, Gud. Men fienden minns det. Men om ni visste vilken välsignelse det här ordet har varit för mig många gånger. Och jag hittade det ordet sen, efter ett par veckor, i Jesaja 41. Exakt de orden stod där. Och då visste jag att det var Gud som hade talat till mig. Och då stod det: dig har jag utvalt och inte förkastat. Och de orden har jag fått påminna mig om många gånger under resans gång. För fienden kommer, och det står att han är en lögnare. Han är lögnens fader och han kan inte tala sanning, säger ordet. Så allt han talar är lögn. Och det är så han försöker att få oss bort. Men det är en resa man gör. En resa i livet där det är mycket glädje. Det är glädje i Herren, glädje på insidan. Men samtidigt säger Guds ord att vi får gå igenom många lidanden. Vi vet att när Jesus kom, vad gjorde de med honom? De förkastade honom. De korsfäste honom. De ljög på honom. De torterade honom. De gjorde allt möjligt för att få bort honom. Därför att han är världens frälsare. Därför att hans namn är högre än alla andra. Han, Jesus, var till hos sin fader sedan urminnes tid. Han var den som var med och lade jordens grund. Det står att han är universums herre och skapare. Han har gjort denna fantastiska, underbara jorden. Och han har skapat dig och mig. Han har gett oss liv. Och det står att han är den som uppehåller allt liv med sitt liv. Och han säger själv, jag är vägen, sanningen och livet. Och i honom är det vi har liv. Om han drog undan sin hand, då skulle inte du och jag vara här idag. Det är han som upprätthåller oss med allt liv. Och det är det som är så underbart. Att redan från begynnelsen hade han en tanke för dig och mig. Han är så stor Gud att du kan tänka alla dessa miljarder människor. Han vet om varenda en. Vet du varför? Han äger skapelsen. Han äger allt. Han äger egentligen dig och mig. Men genom att synden kom in så vände vi oss bort ifrån honom. Och nu vill han att vi ska komma tillbaka. För att han har nämligen betalat en lösepenning för dig och mig. Han har betalat priset för dig och mig. Han har köpt oss med sitt eget blod, står det i Bibeln. Han blev Guds offerlamm. Kan du tänka dig ett litet lamm som är så gulligt och så fint? Och det står i Bibeln att han blev Guds offerlamm. Han blev offrad för din och min skull. Och i offret så blev det ett offer som ingen annan kunde göra, för han var ren. Han var Guds son. Och genom det så har han gett oss liv i evigheternas evigheter. Om vi vill ta emot det. Visst är det underbart? Det är ju hemligheten med alltihop. Och hade inte han, hade inte Gud uppväckt honom ifrån de döda, då hade vi också varit döda. För det är han som är livet genom uppståndelsen. Så är han det eviga livet. Och vet du vart han gick? Det står i Bibeln, i Hebreerbrevet, att han gick in i himmelen. Hem till sin fader, för det var ju därifrån han kom. Och han fick en kropp som vi. Så han var den första som gick in i evigheten. Med en kropp. Det står om fadern att Gud är ande. Men Jesus var den som gick in i det allra heligaste. Och vet du att det står att han bar med sig blodet in. Hans blod vittnar för evigt vad han har gjort. Och det är därför vi kan vara så trygga. För han har sagt att han ska komma tillbaka och hämta oss hem till sig. Och vi ska få vara tillsammans med honom. Och det var det jag kände, det här med pappa. Liksom att han hade svingat sig glad och fri mot skyn. För när jag såg pappa så tänkte jag så här, ja men det där är ju bara kroppen. Pappa är inte där. Och det var han inte. Han var hemma hos Jesus. Ja, det är så underbart. Det är så underbart. Det är hoppet, det kristna hoppet. Och det var detta som apostlarna, Jesus valde ut lärjungar. Och det var detta apostlarna vittnade om. Och vet du vad? De fick erfara samma förföljelse som Jesus. Bara för att de predikade om sanningen. Predikade om detta. Då fick de samma förföljelse. Det står att alla av apostlarna utom Johannes blev avrättade för sin troskull. Det var svärdet, det var korsfästning, det var på olika sätt. Och jag tycker det är så intressant när man läser i apostlagärningarna. Ska ta lite grann, jag kan inte ta allt, men vi ska ta lite i apostlagärningarna. För det är så fint att läsa att det var en oerhörd glädje de upplevde att de fick tillhöra Jesus och följa honom och få tjäna honom. Och han hade gått hem till fadern, men det står i apostlagärningarna att de fortsatte göra det Jesus hade börjat göra och lära. Och vi har ju pratat om detta, att han gick hem till fadern och då lovade han att han skulle sända den helige ande. Vi tror ju på faderns, sonen och den helige ande. Och då lovade han att han skulle sända den helige ande, hjälparen till oss. Och det är precis just det han har gjort. Och det är det apostlagärningarna handlar om. Att de skulle få kraft när den helige ande kom över dem, när de blev uppfyllda av den helige ande, så skulle de få kraft att tala och vittna om Jesus och faktiskt göra samma saker som han. För det står väldigt mycket om hur Jesus gick omkring och hjälpte människor och botade dem. Och de plågade, och de som var plågade av onda andar befriade han. Och det var meningen att Jesus, eller att lärjungarna skulle fortsätta att göra detta också. Och det var därför de fick den helige ande. Och det var vad jag inne på i min förra predikan. Men om vi nu läser lite från Apostlagärningarna 13 här. Och vi kan läsa några ställen. För då kan man se så här att glädjen i att få tjäna Herren och få känna honom och följa honom liksom gick hand i hand med lidandet. Och ändå fortsatte de. Jag tänker så här, idag, dagens människor och vi som är kristna idag, vi går gärna och gömmer oss då. Alltså om vi skulle uppleva den förföljelsen, vi vet hur det är i Mellanöstern. Det är massor, de flesta som avrättas idag, det är de kristna. De avrättas för sin troskull ute i världen. Inte bara i Mellanöstern, men vi vet, vi får rapporter ifrån det. Så det är förföljelse för de kristna idag också. Men i Apostlagärningarna 13 där, så står det att, nu ska vi se här, hur Paulus och Barnabas, hur de predikade frimodigt Guds ord. Och först hade de predikat för judarna, för det var dit det kom först. Men sen predikade de för hedningarna, som ju är vi andra då. Och då predikade han för dem att de också skulle få samma frälsning som Israel hade fått. Och då står det i att nästan hela staden samlades för att höra Herrens ord, står det i Apostlagärningarna 13. Alltså nästan allt folket, står det i vers 44 där, följande sabbat samlades nästan hela staden för att lyssna till Herrens ord. Och när judarna fick se allt folket fylldes de av avund och hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Men de fortsatte att predika. Och så var det, står det i vers 50, att judarna hetsade upp de ansedda kvinnor som fruktade Gud och de främsta männen i staden. Och så satte de igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Vad gjorde de då? Då står det, då skakade de dammet av sina fötter mot dem och begav sig till Ikonium. Och så står det i vers 52, och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. De förföljdes och då uppfylldes de av glädje i den helige ande. Och vad gjorde de? Jo, de gick vidare till nästa stad. Det står ju där att de gjorde det. Och så kan vi läsa, vi börjar på kapitel 14 där. I Ikonium, dit de kom i den staden, hände samma sak. De gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Alltså när det står greker, då är det också icke-judar, säger man då. Och så vidare. Och så står det i vers 3 att Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt till Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Men folket i staden delade sig så att en del med judarna och andra med apostlarna. Och när hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem, fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Ikonien och trakten däromkring. Och vad gjorde de då? De åkte inte hem. Och jag undrar om inte du hade åkt hem då, packat väskan och tyckte att så här kan vi inte fortsätta. Nej, de fortsatte att predika evangeliet, där står det. Det glada budskapet om Jesus. Och så står det i vers 8. När de kom till Lystra. I Lystra fanns det en man som från födelsen var lam i fötterna och aldrig hade kunnat gå. Han hörde Paulus predika. Denne fäste ögonen på honom, alltså Paulus fäste ögonen på honom. Och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sa han med hög röst, res dig upp och stå på benen. Då hoppade hoppade han upp och började gå omkring. Alltså det här var det som skedde överallt dit de kom. Alltså de fortsatte att predika. Trots alla svårigheter. Trots allt. De åkte inte hem. Även om du och jag kanske hade gjort det. Ja, så hände det saker där. Men så om vi nu går till vers 19. Då står det så här. Från Antiochia och Iconium igen kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket och man stenade Paulus. Och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Ja, det är väl klart att de bad ju för honom. Han var sten, han var nog nästan död om han inte var död. Så reste han sig upp och gick in i staden. Och vad hände sen? Då skulle han ju åkt hem i alla fall. Nu hade de ju stenat honom. Nu var det nära att han fick ge sitt liv. Nej, det gjorde han inte, utan det står nästa dag for Paulus och Barnabas till Derbe. Nästa plats. Vad gjorde de då? Jo, de predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Iconium och Antiochia. Och vad gjorde de då? Efter all förföljelse? Jo, de styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Så det här med att bli Jesu lärjunge och följa honom, det är det bästa som finns. Men man får också lida för Jesu namns skull. Och så är det än idag. Det är fortfarande så. Vi vet att många, som jag sa, varje dag, många varje dag kristna som får ge sina liv runt om i världen. Och det här med lidandet, det vill man inte gärna tala om. Och det är väldigt få kyrkor man talar om det. Man talar gärna om att det är så bra och man har så många fördelar med att tillhöra Jesus och att komma till tro på honom och bli frälst, som vi säger. Men man glömmer bort att det finns löften om lidanden också. Men det vi ser när vi läser, då ser vi ju att det är värt att lida för Jesu namns skull. Därför att när han har flyttat in här på insidan, då är det bara Jesus. Då vet vi att det som väntar är mycket bättre än detta jordelivet. Men om vi läser några ställen, om vi tittar på Romarbrevet 5, det femte kapitlet. Romarbrevet 5 och 3, så säger Paulus om detta med tron. Romarbrevet 5 och 3. Men inte bara det, säger Paulus, att vi har fått, att vi jublar i hoppet om Guds härlighet, utan det står vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Det är så. Det är lidanden. Och det finns en glädje i detta. Inte i vår egen kraft, men som den heliga ande ger. Om vi tittar i kapitel 12 också. Kapitel 12 och 12. Så säger Paulus där i Romarbrevet 12 och 12. Var glada i hoppet. Tåliga i lidandet. Uthålliga i bönen, står det. Och så kan vi titta på något mer ställe. Vi tittar i första Thessalonikerbrevet. Jag har skrivit ner några ställen här. Första Thessalonikerbrevet, det är Paulus som har skrivit det också. Kapitel 1 och vers 6. Då säger han till de Thessalonikerna som bodde där. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Mitt i lidandet så ger den helige ande glädje. Och kan vi då läsa ifrån det tredje kapitlet också där, vers 3 och 4 i första Thessalonikerbrevet. 3:3-4. Då står det så här, ja vi kan läsa från vers 2 där. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron, säger han om Timoteus. Så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Redan när vi var hos er sa vi er i förväg att vi skulle få lida. Och så har det också gått, som ni vet, säger han. Och i andra Thessalonikerbrevet står det något också där. Vi tar det med då. Andra Thessalonikerbrevet 1 och 4. Så står det så här, Paulus säger. Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er uthållighet och er tro under alla dessa förföljelser och lidanden som ni får utstå. Ja, vi skulle kunna läsa väldigt mycket om detta. Men alltså det går parallellt detta. Glädjen i den helige ande med lidanden. Och för oss människor så är det ofattbart. För vi kan inte själva åstadkomma detta. För vi skulle faktiskt göra som lärjungarna gjorde i den första tiden. De sprang hem och låste in sig, låste dörren. Och satt där rädda och darrade och skakade. Men så säger Bibeln, när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och ni ska bli mina vittnen över hela jorden. Ska ni våga förkunna och ni ska göra det som jag har gjort, säger Jesus. Vi ska få kraft och vi ska bli uppfyllda av den helige ande. För blir vi inte det, då är vi som alla människor är. Vi är fega och rädda. Liten stund ibland så kanske man kan uppbåda lite mod och lite så här. Va? Men det är så kortvarigt. Men tänk du att de var villiga att gå lidandets väg med glädje. Då måste något ha skett med dem. Petrus som var så rädd på pingstdagen, eller innan pingstdagen, som trädde fram så frimodigt. Om vi går tillbaka till apostlagärningarna lite. Så står det faktiskt i apostlagärningarna 15 och 26. Att de skulle utse några män och sända dem till Antiochia och Syrien. Och det står i vers 26 där. Dessa som har vågat livet för vår Herre Jesu Kristi namn, står det. Det var Barnabas och Paulus som vågade sina liv. Det är lätt att läsa det. Men vad innebär det egentligen? Att man verkligen har vågat sina liv för Herren. Och samtidigt så ser vi hur Herren vakade över dem, beskyddade dem och hjälpte dem genom sin helige andes ledning. Det kan vi se i nästa kapitel där, i kapitel 16. Det står i 16 och 6 och 7 när de var ute på sin missionsresa. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien eftersom de av den helige ande hindrades från att predika ordet till Asien. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Därför att det fanns en plan. Det fanns en plan för deras liv. Det fanns en plan till frälsning för människor. Och på natten så får Paulus en syn. Och där ser han en man från Makedonien som står där och ber honom, kom över till Makedonien och hjälp oss. Och då förstod han, det är dit vi ska åka. Så ledde Herren dem. Och så står det hur de la ut i vers 11 från Troas och seglade dem mot Filippi står det. Och där möter de en slavflicka som de befriar ifrån slaveri. För hon var driven av en ond ande. Och det resulterade i att de blev fängslade, piskade. Och så står det, de satt i fängelse där i det 16 kapitlet och vers 22. Står det återigen, alltså kan du tänka, de fortsatte enträget trots lidande och förföljelse. Varför? De var drivna av Jesu kärlek. De var drivna av något. Då står det i vers 22. Folket gick också till angrepp mot dem och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka dem. Och när han hade fått en sådan befallning satte han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. Då hade vi suttit där och gråtit och hela världen hade trillat över oss. Men då står det, vid midnatt var Paulus och Silas i bön. Och de sjöng lovsånger till Gud och de andra fångarna lyssnade på dem. Och då står det något så underbart. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Fattar du att Gud, han kan lossa alla bojor. Han kan öppna vilken fängelsedörr som helst. Hur illa vi än mår, vad vi än är i för situation, så kan han få varje boja att brista. Jesus bryter varje boja och han öppnar till och med fängelsedörrar. Han lät det komma ett jordskalv. Och då står det att fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrar stod öppna drog han sitt svärd, för han visste vad som skulle ske om fångarna försvann. Han skulle betala med sitt liv. Och det står att han skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör dig inte något illa, vi är alla här. Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade, ni herrar, tror ni hade hänt i hans hjärta? Vad ska jag göra för att bli frälst? Vad ska jag göra? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Fattar ni? Va? Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj, står det. Alltså de kom till tro, hela familjen. Från seger till och glädje då. Till lidande, piskrapp och fängelse. Till seger igen. Det var så det var. Från seger till kamp, till lidande, så till glädje. Hur Herren hela tiden vände det till seger. Va? Visst är det fantastiskt. Och så fortsatte de. De fortsatte. De fortsatte sin resa, står det i kapitel 17. Till Thessalonika och Berea, står det. Ja, det är fantastiskt att läsa. Vi skulle kunna hålla på hela natten och läsa så här. Men det är så inspirerande och så fyllt av glädje, tycker jag, att läsa det här. Att de inte gav upp. Ja, det är underbart alltså. Ja, det är fantastiskt att läsa om det. Och så snart de kom, Paulus och Silas, till Berea. Vad gjorde de då? Ja, de gick till synagogan och predikade. Och så väntade säkert förföljelse och lidande där. Allt detta gjorde de för sin Herre. Och så skulle vi kunna fortsätta att läsa. Men vad ska vi göra för att komma dit, du och jag då? För vi har blivit så bekväma. Vi vill bara ha det som är bra. Vi vill ha lika rättigheter, allas lika värde, och vi ska ha demokrati och vi ska ha allt så bra. Och ingen ska få säga något om mig och ingen ska få göra något mot mig. I den världen lever vi ju. Och hur ska vi kunna få vara med om detta som Bibeln talar om? Att det är ju tanken att det ska vara så här. Vi lever i den tiden. Vi lever i den heliga andes tid. Han har utgjutit sin ande över allt kött, står det, över alla människor, för att vi ska kunna leva så här. Men vad ska vi göra för att komma dit? För vi kan väl inte påstå att vi har det så här i vårt land idag. I alla fall inte i Sverige. Det finns bara ett sätt. Det finns bara ett sätt. Och det är som lärjungarna. Det är att helt och hållet överlåta sina liv till Jesus. Att säga okej. Låt det ske. Du får göra vad du vill. Jag måste bli din. Jag måste komma rätt i livet. Jag kan inte slarva bort mitt liv längre. Och bära på en massa skuld och synd. Och bära på en massa saker. Jag måste komma rätt i livet. Och Paulus gick så långt. Från den ena platsen efter den andra han kom till. Så talade Gud genom människor och sa att om du går upp till Jerusalem nu, då kommer du att få ge ditt liv, då kommer du att dö. Du kommer att dö alltså. Men Paulus slog bort tanken och alla de människor som försökte hindra honom från att gå vidare. Han sa, slå inte ner modet på mig. Jag är till och med beredd att dö för min Herre Jesus. Varför var han det? Han var beredd att dö för Jesu Kristi namn. Därför att han hade upplevt sitt eget liv som värdelöst i förhållande till Jesus som han hade mött. Det var ingenting värt längre. Det enda som var värt något, det var att få följa skapelsens Herre. Han som är konung i evighet. Han som är Herre över himmel och jord och hav. Som Bibeln säger, han är alfa, han är omega. Han är den första, han är den sista. Han är begynnelsen och änden. Alltså det var därför Paulus, han visste att även om jag ger mitt liv här, så har jag ett som väntar där hemma. Som är mycket bättre. En evighet. För det står också att himmel och jord ska förgå en dag. Och vad ska vi då vara? Det är ett val vi gör här och nu. Och det är så viktigt att vi väljer rätt. Och det finns en som kan ta vid i våra liv. Så vi slipper kampen. Och hans namn är Jesus. Och i det namnet finns frihet, finns läkedom, helande. Det finns allting i det namnet. Det är det bästa som har hänt mig. Det bästa som kan hända dig och mig. Absolut. Det finns inget bättre. Ibland bygger vi här på jorden som att vi skulle leva här i all evighet. Men Bibeln säger någonting annat. Och jag kan säga så här. Större delen av den här boken har redan gått till uppfyllelse. Så varför skulle inte resten göra det? Den här lilla, lilla delen. Om nu så mycket det Bibeln har talat om har gått i fullbordan, varför skulle inte resten göra det? Och så har det kommit en som är världens frälsare. Och hans plan var redan från begynnelsen att köpa oss fria med sitt eget blod. Han har rivit sönder ditt och mitt skuldebrev. Det är borta, vi är friköpta. Och ingen kan längre komma och lägga skuld på oss. Vi är fria. Underbart. Amen. Amen. Nu slutar jag där. Det är svårt att sluta. Man kommer in på ämnet Jesus. Men jag vill bara säga det, syskon, eller ni som är här idag, att det är oerhört viktigt att vi har det klart med Herren. Att vi gör oss redo. För det kommer en dag. När han kommer. Han säger att vi är bruden. Och han är brudgummen. Det kommer en dag när vi ska få vara på fira bröllopsmåltid i himlen med honom. Och det blir en dag, jag kan lova dig, det blir inte sämre än vad det här på jorden. Knappast. Jag tror att det blir så mycket bättre. Det går inte att beskriva det med ord. Det går inte att beskriva det med ord. Och då tänker jag på denna man. Jag och mitt hus. Alltså den här mannen. Han och hans familj. Vad ska jag göra för att bli frälst? Tro på Jesus. Det är det handlar om. Att överlåta sig till Herren. Bekänna sin synd inför honom. Och då kommer något så underbart. Som jag upplevde när jag klev utanför kyrkan här i stan. Hur jag såg världen i ett nytt ljus. Jag hade fått, det verkligen, fått tillbaka ursprungslivet. Det liv som vi en gång var ämnade för i skapelsens morgon. När vi fick livet. Det var så det var tänkt. Att vi skulle leva i gemenskap med vår skapare och Herre. Jag är så tacksam att Jesus kom. Att han gjorde det för vår skull. Att han lät sig korsfästas. Och jag tackar Herren.